Det är onsdagen den 10 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Yttrandefriheten, det är svåra saker det. Hur ska den regleras? Hur ska den praktiseras? Och hur ska dess gränser se ut? Det är ju någonting som ständigt diskuteras. De flesta av oss kan nog påminna oss ett antal fall de senaste decennierna där de här frågorna blivit brännande. Åke Grens predikningar, Mohammed-karikatyrerna, koranbränningar, nazistmarscher och Palestina-demonstrationer är bara några exempel då yttrandefriheten testats. Inte bara dess legala utan också dess praktiska gränser. Så, hur ska man då tänka kring det här och förhålla sig till alla dessa fall när yttrandefriheten är satt under press? Inte sällan under de senaste åren med anledningar som har med islam och företrädare för islam att göra. Går det principiellt och i praktiken att hävda att yttrandefriheten kan fortsätta se ut som tidigare i en tid av förändrad demografi, globalisering och ökad polarisering och extremism? Det ska vi prata om idag, vi ska prata om mycket annat också, men vi ska börja med yttrandefriheten. Och då är jag glad att hälsa två gäster välkomna. Sakina Madon, författare och journalist, krönikör i tidningen Fokus. Varmt välkommen hit.
Tack.
Och så min kollega på redaktionen, Paulina Neuding. Också du, författare och journalist. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Anledningen till att ni är här, liten kort rekapitulering. Paulina har ju skrivit en bok som heter Igår kväll i Sverige. Har vi pratat mycket om i podden tidigare. Mycket, mycket sammanfattningsvis beskriver den förändringar i Sverige på grund av migrationen. Och när Sakina, när du skrev om det här på Facebook, noterade du, citat, det kommer en syrlig pik mot oss liberaler som hävdar att det svenska samhället måste stå upp för rätten att häda. Neuding skriver att vi inte verkar vilja kännas vid att migrationen på ett grundläggande sätt har förändrat det svenska samhällets förutsättningar att göra just det. Jag tänkte bara börja i den kommentaren, och då börjar jag faktiskt med dig, Paulina. Känner du igen dig själv här? Är ditt uppsåt att pika liberaler som Sakine och andra?
Jag blev så glad för Sakines uppdatering där, för att det är så kul att faktiskt få kritik i sak av någon som säger, där håller inte jag med, nu, det här vill jag diskutera. Det är inte så ofta det händer, så att jag blev väldigt pigg på detta. Det jag kritiserar, det är ett fenomen som jag har kallat för stå upp liberalism. Och i korthet har den gått ut på, den har jag stött på, både Sakine och jag har en bakgrund i Folkpartiet. När man satt där och drack rödvin och pratade om migrationen, så var liksom idén var att vi skulle ha den här jättestorskaliga migrationen som liberaler i Sverige i hög grad har stått bakom, men att vi sen då ska stå upp för våra värderingar på olika sätt. Det ska kippa vandras mot antisemitismen, man ska stå upp mot hederskultur, hedersförtryck, man ska stå upp för yttrandefrihet i förhållande till blasfemi och så vidare. Och det jag försöker säga är inte att det är bra med hedersförtryck och det är bra med antisemitism och det är bra med allt så. Det är inte det som är min poäng, utan min poäng är att vill man värna de här värderingarna, vilket jag vill, då kan man inte ha den typ av invandring som vi har haft. Då kan man inte ha den typ av demografisk förändring. Det går inte att så här, framkalla en konflikt på det sättet och sen säga, ja men då tar vi den konflikten. För det är inte alls säkert att vi går vinnande ur den.
Det här känner jag igen, för det har du sagt till mig några gånger också, bland annat Fredagspodden, att jag har en oförenlig ideal helt enkelt. Sakine, tar du till dig, tar du åt dig av den här kritiken?
Ja, jag ska bara först säga det att, alltså egentligen så själv skriver jag på en bok som kommer komma ut liksom nästa år. Den kommer handla om Sveriges hantering av hedersförtrycket. Men så att jag har liksom så här förbjudit mig själv att lyxläsa en massa böcker. Så Paulinas bok var verkligen så här, det var fredag kväll kommer jag ihåg. Och jag bara, nej jag kan inte låta bli, jag måste läsa den.
Så känner jag alltid, ofta på fredag kväll, man måste läsa Paulina.
Ja, och så skrev jag ju på Facebook, inte i någon så här tidning och liksom hela den där proceduren. För att jag har helt enkelt inte tid för det. Verkligen ett gott tecken. Och varför var jag så ivrig och kunde liksom inte låta bli just det? Din bok, Paulina, det är ju för att du väjer inte för liksom jobbiga frågor. Och det tycker jag bara det är liksom gör det väldigt intressant. Så att till stor del håller jag helt med. Jag nämnde ju liksom Sveriges oförmåga att hantera hedersförtrycket under lång tid. Alltså det här är ett liksom fält som intresserar mig något så oerhört. Men då, till den här piken mot stå upp liberaler. Alltså för det första så köper ju inte jag att liksom läget är kört på något sätt. Så här, ja, det är klart att det var jätteallvarligt med de här kravallerna påsken 2022. Korankravallerna, andra säger påskkravallerna. Det är klart att det var jätteobehagligt. Flera svenska städer som liksom saboterades. Det är jättestora kostnader. Det är ett under att ingen liksom mördades i det här. Och inte minst då alla de här skadade poliserna. Mm. Så att det var verkligen en sån här tydlig varningssignal, tycker jag, om att här finns det ett liksom ruggigt problem. Men med det sagt, Paulinas resonemang, det påminner mig lite om faktiskt hur liksom Ulrika Knutsson skrev en text i vintras när Salva Momika, en av koranbrännarna på senare år, hade skjutits ihjäl på balkongen i Södertälje. Hon skrev en text om att liksom som i princip argumenterade för att det var dumt att ha tagit bort trosfridslagen för ungefär 50 år sedan i Sverige. Mm. Och hon menar att liksom hade lagstiftarna då kunnat se framåt och se liksom vår tid, då hade de tänkt sig för. Och där tycker jag är där tycker jag är ett ganska så här liksom, ja, ruggigt sätt att resonera. Alltså, yttrandefriheten är så otroligt central för demokratin. Rätten att häda är så otroligt central för demokratin. Och att vi liksom skulle vara i något läge där vi är tvungna att backa, det köper inte jag. Så dels är det en fråga om liksom, hur nattsvart tycker man att det är. Dessutom så tror jag att det är farligt att backa när människor som har våldskapital hotar Sverige. När islamistiska länder i världen, där kan vi snacka om att människor stenas och hängs och bränns etc. När den typen av diktaturer vevar mot länder som Sverige, då är det farligt, tror jag, att börja liksom med och vi borde ha tänkt oss för och vi backar lite, vi ändrar i ordningslagen, vi tolkar koranbränningar som är hädelse, det är därför reaktionerna är så starka. Vi liksom förbjuder koranbränningar och så vidare. Då kommer ju våldsverkarna se att det fungerar med hot. Så att mina argument är ju inte, det är ju inte bara så här, så tjusiga folkpartiprinciper på en hylla som jag tycker är så himla fina, utan jag är ju livrädd för att demokratier ska backa.
Okej, vi börjar med den här första delen, och det är, jag tolkar det lite som att du tycker Paulina är beredd att kapitulera lite väl tidigt här helt enkelt för någonting som inte är så nattsvart. Repliknöjding.
Här måste jag få göra ett klargörande, för att du nämner Ulrika Knutsson som jag tycker konsekvent har hamnat väldigt fel i den här typen av frågor. Inte minst så har hon kritiserat mig för att jag har skrivit om antisemitism bland migranter. Det finns ju, utöver att det finns då den här ståuppliberalismen som jag kritiserar, så finns det ju också en så här lägga sig platt vänster. Och den är ju mycket, mycket värre, och den tycker jag Ulrika Knutsson står för.
Båda emot lägga sig platt vänster.
Nej, men lägga sig platt vänster så länge ungefär så här. Det finns ingenting som heter andra kulturer, allting är jättebra, och finns det så ska vi lägga oss platt för det i princip. Det som det exemplet som Sakina har här. Den är ju förkastlig, hela den linjen. Det står upp liberalerna gjorde länge under 00- och 10-talet för att man sa så här, nej men hörni, vi erkänner att de här problemen finns. Vi erkänner att hederskulturen finns, vi erkänner att det finns en massa potentiella kulturkrockar. Vi ska ändå ha den här migrationen, men vi ska stå upp mot det här. Och jag menar att man underskattade vilket enormt hot det här skulle bli. Det är inte alls säkert att det svenska samhället kommer vinna den här konflikten. Och där tror jag så här, Sakina och jag är egentligen ute efter samma sak, men jag...
Ja, ni är ju med på samma princip, men ni är ju oense i sak. Ja. För du menar att läget är betydligt mörkare än vad saker vill erkänna.
Läget är betydligt mörkare, och till exempel om... Jag såg Simona Mohamsson var ute och pratade om att hon skulle ta upp... Eller om det var Nina Larsson som var ute och skulle ta upp kampen mot hederskulturen. Jag tror att inom hederskulturens bastioner i Sverige så uppfattar man det här som ganska mycket flugsurr. Men om man trodde att man på allvar var hotad av den svenska staten, då skulle vi nog se en motreaktion som skulle vara rätt mycket kraftfullare än vad vi har sett hittills.
Och då har vi koranbränningskravaller igen, eller?
Ja, kravaller. Det kan ju hända lite vad som helst numera. Och det är det jag tror att man inte riktigt har klart för sig. Jag tror inte att man har klart för sig vad stå upp mot antisemitism, visst, man höll på med sina kippavandringar, men det var ingenting som noterades bland liksom i de här communitiesarna där antisemitismen grasserar. Om man på allvar kände sig hotad i de här grupperna, att man på allvar kände att så här, vårt sätt att leva är hotat, svenskarna kommer här och vill liksom på allvar pracka på sin livsstil, så tror jag att det skulle kunna bränna till ordentligt.
Okej, det var första delen av Sakinas kritik. Du kan få en replik här ifall du vill lägga till någonting på det Paulina sa. Eller så går vi vidare. Alltså,
vi kan gå vidare.
Ja, för den andra delen som Sakinas sa, det är ju det här med att faran med att backa och ge upp och ge våldsverkarna någonting just genom deras våldskapital, och att det utger ett incitament för att ja, men då funkar ju våld. Vi slog sönder 4 svenska städer och Gunnar Strömmer införde genast en lag som gjorde det svårare att bränna Koranen. Vad tänker du om det argumentet?
Det är ett starkt argument, såklart. Sakina har ju skrivit en bok som har vi sagt det? Har vi nämnt? Den heter Till kättarens försvar.
Just det.
Och är en mycket, mycket bra och intressant genomgång av frågan om hädelse från liksom Mohammed-karikatyrerna i Gillansposten och Salman Rushdie till dagens olika kriser. Och det är ju så här, det är en jättestor och jättekomplicerad fråga att förhålla sig till, just radikala muslimers krav på en särbehandling och det här latenta hotet om våld som förstås är starkare i länder där man har haft en sån stor invandring. Och den frågan, jag tror att man måste laga efter läge ganska mycket när det kommer till yttrandefrihet. Jag tycker inte att det är så här principiellt omöjligt att ha en lagstiftning som i Finland eller för den delen en mycket mer tillåtande lagstiftning som man har i USA. Jag tror att man får spela på gehör ganska mycket där snarare än att utgå från ja, det finns en princip och det är den enda möjliga.
Vi tar den vidare till saken. Man får laga efter läge med yttrandefriheten. Ibland kan det krävas att man går mer åt det finska hållet, ibland eller åt det amerikanska hållet. Vad tänker du om det?
Alltså det finska hållet. Finland har ju kvar sin gamla trosfridslag. Mm. Och det hade faktiskt Danmark och Norge länge också. Även om det var lagar som knappt hade använts. Jag tror i Norges fall sedan liksom 30-talet eller sådär. Mm. Det var lite sovande lagar, men alltså min ingång är ju att det är ju totalt efterblivet att en demokrati som Finland har kvar liksom rester från tider när liksom den här delen av världen hade massa länder med liksom, alltså var kristna diktaturer. Så att det är ju liksom, det är ju de länder som Finland som borde uppdatera sin lagstiftning snarare än att vi liksom ska gå i den riktningen.
Så du förkastar Paulinas idé om liksom att vi kan göra lite som Finland ibland? Du förkastar det helt och hållet då? Eller?
Ja, verkligen. Alltså, ta bara den svenska historien. Alltså, vi tar ju bort de sista resten av hädelseförbud i början av 70-talet. Och då är det ju faktiskt en socialdemokratisk regering som driver på. Vi har haft liksom 68-vågen, det är liksom progressiva idéer. Man tar också bort det här förbudet mot att skända flaggor, utländska flaggor. Det som De Geer åkte dit för i slutet av 60-talet. Så att det händer mycket där. Och hade vi inte tagit bort trosfridslagen, alltså före den på 60-talet, så då kunde man liksom bli dömd för olika radiosketcher om man skämtade om nattvarden och så vidare. Sen kom ju Life of Brian, alltså Monty Pythons film, och då hade ju Norge kvar sin blasfemilag, så i den svenska bioreklamen kunde man retas med norrmännen om att så här, den här filmen är så rolig så att den är förbjuden i Norge. Och Norge var inte det enda exemplet, men och sen då vrider vi tillbaka liksom framtiden lite, så fick vi ju Elisabeth Olsson, fotografen, hennes då Ecce Homo visades ju i domkyrkan i slutet av 1990-talet. Och det folk verkar ha glömt är att det var faktiskt ganska kontroversiellt. Alltså domkyrkan fick bombhot. När utställningen skulle visas i Norrköping så försökte demonstranter storma byggnaden. Elisabeth Olsson dödshotades, fick saker kastat på sig. När riksdagsledamöter ville visa Ecce Homo i riksdagen så fick de också dödshot. Så att det var, man hade kunnat med samma argument säga att nej men gud, det här blev alldeles för farligt. Det är läge att liksom backa. Men det som var bra, det var ju att liksom, institutionerna stod ju upp för Elisabeth Olssons liksom konstnärliga frihet. Men sen har man inte hållit det där så fort islam har kommit med på banan. Samma Elisabeth fick en tavla censurerad 2010 där hon hade liksom fotograferat hbtq-personer med de tre stora världsreligionerna närvarande i bilderna. Den utställningen hette Jerusalem. Det var en tavla man tog ner från den där utställningen och det var den enda tavlan på just homosexuella muslimska tre män då, vid en bönematta. Vi har liksom Lars Vilks, det finns så många, jag ska inte rabbla alla exempel, men det jag menar är att man borde ha lärt sig av fallet Ecce Homo och även liksom tidigare exempel på där liksom aggressiva kristna grupperingar har hotat och stört, men där man inte har backat. Och sen så vänjer ju sig folk. Man vänjer sig vid, låt säga att vi hade haft fler modiga konstnärer som Lars Vilks och folk var vana vid att man får se profeten tecknad ibland och sådär. Då tar man ju udden av det. Så jag tror inte man ska liksom missbedöma det här att alltså människans också förmåga att ändra sig och vänja sig.
Paulina, hade du fått bestämma 1999 så hade vi inte fått kritisera kristna kyrkan.
Nej, jag var någon helt annanstans. Jag ska förklara vad jag pratar om. Jag försökte göra en övergripande så här, ingång till ämnet. Det är så att yttrandefriheten är ju inte en absolut rättighet. Vi inskränker den på olika sätt. Och min poäng är att så här, jag förstår till exempel att Tyskland vill ha ett förbud mot förintelseförnekelse. Jag tycker inte vi skulle ha infört det i Sverige. Man får laga lite efter läge, det är det jag menar. Man kan inte dra några skarpa gränser på det sättet när det är yttrandefriheten, för det är inte en absolut rättighet och vi inskränker den och man gör lite olika i olika länder. Det var det som var min poäng här. Men det som Sakine kom in på, det konkreta, alltså det här när det ligger bakom dödshot och våldshot, då befinner vi oss i en helt annan situation. Och man återvänder då till lägga sig plattvänstern, har ju genomgående genom hela den här konflikten låtsats som att allt det här bara ska ses ur ett postkolonialt perspektiv där den som är kränkt är utsatt och den som kränker är liksom dum, elak och rasistisk.
Fast det är väl inte, kristna kränkta räknas väl inte som muslimska kränkta?
Nej, men nu när vi pratar om de här våldshoten från islamister. Man har inte låtsats om det latenta våldshotet, utan man har till exempel hånat Vilks och sagt att den där är ju löjlig och sådär, utan att prata om så här, smockan som hänger i luften. Och där har ju liksom vänstern verkligen gått bort sig. Så att, samtidigt som vi måste prata om yttrandefrihetsfrågan som en principiell fråga, samtidigt så tycker jag man ska också förstå att så här, olika lösningar kan passa olika länder. Jag blir inte upprörd över den lagstiftning som finns i Finland till exempel. Jag tycker inte den är fruktansvärd. Men min poäng är att vi får ju aldrig bortse från att här handlar det ju om hot. Hot om våld mot människor. Så att vi pratar inte längre om vilka principer som ska vara vägledande, utan människor handlar av fruktan för våld. Men och då är vi någon helt annanstans.
Säkerhets poäng var ju, som jag uppfattar, att 1999 med Ecce Homo handlade också om hot, om våld.
Inte av samma dignitet dock. Tack inte av samma,
alltså islamisters hot är värre och därför ska vi mer anpassa oss.
Ja, alltså Elisabeth Olsson, man kan ju jämföra hur Elisabeth Olsson Wallin levde 15 år efter Ecce Homo jämfört med hur Salman Rushdie lever idag så lång tid efter satansverserna. Så hotet är av en helt annan karaktär.
Så, när det kommer därifrån. Kränkta muslimer är farligare än kränkta kristna i det här fallet, låter det som Paulina säger. Är det den skillnaden det handlar om här?
Alltså vi har ju haft
liksom en del Sverige, av dem, inte alla förstås.
Ja, alltså backar man bandet i Sverige liksom, alltså 1600-tal, 1700-tal, alltså folk chattaren torterades ihjäl och de liksom fall, det finns bland annat ett tidigt 1700-tals fall där en man, han ville ge ut liksom romaner på tyska, det fick man inte, och sen hade han kritiserat kyrkan, det fick man inte. Den beskrivningen av hur han torteras, han får liksom tungan avskuren och till slut liksom också huvudet och sen bränns liksom kroppen på bål, det påminner ju om det som liksom våldsbejakande jihadist-islamister ägnar sig åt idag. Men det har ju tagit, liksom steg för steg har vi ju fått mer yttrandefrihet. Och det, så att liksom, jag ser det inte riktigt som så här, det är antingen liksom, alltså hade inte Sverige rört sig i rätt riktning hade vi också varit som ett slags kristet Afghanistan idag. För där har vi varit, där har många europeiska länder varit. Och dit vill vi verkligen inte backa bandet. Men hur ser läget ut idag? Det är klart att den våldsbejakande islamismen är det som utgör det stora hotet mot yttrandefriheten. Jag satt ju i någon panel nyligen med faktiskt en svensk professor, en religionsvetare. Och det är ju så himla typiskt apropå det här lägga sig platt vänstern. Det finns också den här vänstern som, de blir lite irriterade på mig för att jag tar upp det här hotet. Och då är det genast såna här motfrågor som så här, men varför tar du upp det här? Varför är det här? Det finns så många liksom, hot mot yttrandefriheten. Lite sådär, varför skriver du inte om liksom, den kristna högern i USAs hot och bokcensur och så vidare? Och då försökte jag säga det kortfattat att alltså, konstnären Lars Vilks levde inte jagad i 14 år för att han hade tecknat Jesus som pedofil. Den teckningen hade han liksom tecknat före rondellhunden och den känner knappt en kotte till för att det är någonting som folk inte går omkring och dödshotar konstnärer för. Alltså självklart finns den ändringen. Och jag ska säga det också, så här, ah, vad ska man göra åt det här då? Alltså islamistiska länder har sedan 90-talet med Kairo-deklarationen samlats kring då den här deklarationen där de uttryckligen skriver att yttrandefrihet går an, men så länge det är i enlighet med sharia. Den där lilla detaljen är ganska viktig i hur de här staterna och i hur islamister ser på det här. De menar att religionen står över demokratin. Och det här, det är som att liksom västerländska demokratier någonstans har, vet inte, jag ska inte säga så här, låtsas som att det inte finns, men det är nästan som att man har varit lite tagen på sängen med Salman Rushdie, Satansverserna, med Jyllandsposten, mordet på Van Gogh. Alltså det finns så många sådana exempel.
Men nu borde vi inte vara tagna på sängen längre, för det är 35
Nej,
år sedan.
Fast nu har vi hamnat i ett sånt skitläge för att ta bara det här med Jyllandsposten. För 20 år sedan publicerade de 12 karikatyrer. 10 år senare, alltså för 10 år sedan, så är det tomma blad i tidningen. Och chefredaktören förklarar att Jyllandspostens situation är idag så pass utsatt att vi inte kan publicera som för 10 år sedan. Folk är mer rädda. Medieredaktioner har större skydd. Även, jag menar, om jag liksom besöker Expressen så är det inte alls som när jag var ung vikarie där. Utan det är liksom... Det är flera dörrar man ska gå igenom och så. Det beror också på, i alla fall delvis på, att den tidningen ändå har varit lite mer modig i att publicera karikatyrer och förklara vad det handlar om.
Jyllandsposten står inte upp längre. De har övergivit upp liberalismen.
Nej, det tycker jag inte de har, därför att de publicerar de där tomma sidorna. Ja. De säger det här hotet finns och därför så bestäms det publicistiska beslutet av de här dödshoten som det i praktiken är.
Det
lägger sig platt vänstern har gjort hela tiden. Det är att de säger så här, det finns inga tomma papper, det finns inga tomma sidor.
Jag alla håller med om. Ingen står på läggs platt vänsterns sida här.
Det som är så intressant med Sakines bok är att hon gör en genomgång av det här och det som så ofta med vänstern så blandar de ihop. De har enorm medkänsla med vad de anser som offer. Det är bara att de blandar ihop offer och förövare.
Men jag vill att vi ska diskutera med varandra, inte med vänster som inte
nej,
är.
Nej, vi pratar ju med varandra. Alltså, det jag tycker är så intressant, det är hur man går bort sig hela tiden och inte ser att så här, i en stor del av världen så lever människor under den här typen av förtryck. Det finns förtryckta kristna grupper, det finns andra grupper som inte kan uttrycka sina åsikter därför att de utsätts för precis det här förtrycket. Men vänsterns ömmande med de utsatta når liksom aldrig dit. Och det tycker jag är väl, du visar så väl i din bok.
Kort replik, Madon.
Alltså, förlåt Andreas, nu är vänstern inte här för att försvara sig. Men jag lovar, de är ute och bråkar med mig på olika seminarier och paneler nonstop. Alltså, jag måste bara säga en sak om, för jag tror ju att det är just den här, liksom, det här identitetspolitiska spöket som är lite över den här typen av frågor. Att så fort det är liksom invandrare eller det man liksom definierar som så här förtryckta grupper som gör något knepigt så blir det lite kortslutning och jobbigt att prata om. Alltså hederskulturen är ju ett sånt ämne. Den här utvecklingen som Neuding beskriver i sin bok är ju liksom, har också sådana aspekter. Men när det kommer till koranbränningar, det jag tyckte var så himla fascinerande, det var ju alltså såna här liksom alltså etablerade vänsterröster som påstod helt plötsligt skulle det här inte vara frågan om hädelse, utan det var liksom så här teorier om så här, nej men när muslimer ser det här då tänker de på att människor bränns. Man bara, va? Alltså, nej, inte alls. Det är att det bryter ett väldigt starkt religiöst tabu. Sharia-lagstiftningen är inte uppbyggd så att det är så fel att mörda människor. Däremot att ge sig på religion, att kritisera profeten eller Koranen, det är liksom, det är därför de här människorna blir så upprörda. Och apropå det här med liksom under- och överordnade, det man också missar är ju att, alltså snälla, islam är världens näst största religion. Det är liksom statsreligion i flera stater. Att fortsätta med den här idén om att det är liksom någon så här maktlös stackare vi måste skydda, jag tycker det är ganska absurt.
Nu ska jag vara djävulens advokat och ta vänsterperspektivet här. För att
bra.
Det de säger från vänster och från så kallat antirasistiskt håll, det är ju att det här inte är främst hädelse, det är inte religionskritik, utan att det är rasism, alltså syftande till att se ner på och trakassera människor för att de har en viss religion slash härkomst som de har sett likadant, och att islam i ett svenskt kontext är underordnat. Det finns bara några procent som är aktiva muslimer och man håller till liksom i källare, inte i stadens torg liksom som kyrkan gör. Så skulle en vänsterperson diskutera. Du köper inte alls det?
Nej, alltså det är klart att det kan finnas rasister som bränner Koranen. Det finns ett faktiskt sånt, det första koranbränningsfallet som det inte har blivit någon särskild liksom, diskussion om. Det är faktiskt en dom som jag tycker är rimlig som den uttrycks. Det var en koranbrännare, en ung kille som brände boken, men det var inte det enda han gjorde, utan han la den utanför en lokal moské och dessutom la han till, när han la ut det här på YouTube då, så hade han lagt till ljud, en låt från ett terrordåd mot moskéer i Nya Zeeland.
Det här skedde i Småland va? Gjorde du inte det?
Linköping. Mm. Och jag menar, det är ju skillnad på det tycker jag. Eller då som vissa liksom blåste upp det här att tre kända koranbrännare är ute och liksom turnerar, att det skulle vara liksom första steget mot att man ska börja bränna människor. Alltså snälla, det är klart som 17, det är skillnad på att en makt, en stat håller på och ordnar bokbål mot liksom alla författare med den bakgrunden och så vidare för att utrota en identitet i liksom upptakten inför ett folkmord, och på att enskilda skändar en religiös skrift för att protestera. Det är ju jämförbart med när man, jag menar, Gaza-demonstranter bränner Israels flagga eller för den del islamister som brände den svenska flaggan under korankrisen.
Mm. Bränning av symboler, acceptabelt opinionsyttring kan vi sammanfatta. Vi måste gå vidare, det är jätteintressant. Men jag ska fråga Paulina en sak nu. Du brukar ju lyfta, inte minst diskussionen med mig och andra i podden här, demografins betydelse här, att en stor migration till Sverige, framförallt av personer som är muslimer, har förändrat förutsättningarna för yttrandefriheten här i Sverige i praktiken också. Mm. Du har varit inne lite på det. Ja, jag vet inte, vill du utveckla det? Brukar ju göra en stor poäng av det.
Försöker göra en stor poäng av det. Vi såg ju det under de här kravallerna som Sakina också beskriver i sin bok. Att det, så här, våra förorter har verkligen blivit en krutdurk. Och att det kommer två personer, Salvan Najem har ju bott i Sverige länge, men de andra två med så här påfallande svag anknytning till Sverige genomför de här aktionerna, och det är som att bara hela orterna bara exploderar i våld, och det som de här poliserna beskrev var ju liksom potentiellt dödligt våld. Det var en kvinnlig polis som fick en sten i huvudet vid en av de här demonstrationerna, och hon föll till marken, och då går det så här ett jubel genom folkmassan, och hennes kollegor lyckas släpa bort henne därifrån på något sätt, men de säger så här, hade de inte fått bort henne hade hon dött, hon hade blivit mördad. Och som vi alla vet, det var inte bara unga män, det var kvinnor med barn på armen, det var barn, det var äldre, det var så här, det var liksom det berättar någonting för oss som vi ska lyssna på väldigt noga, därför att vi lever i en farlig tid också i andra avseenden. Vi har liksom ett krig i vårt närområde som berör oss i allra högsta grad. Vi har liksom det är en väldigt sårbar situation, får man säga.
Sakerna förändrat demografi, fler muslimer eller människor med bakgrund från muslimska länder förändrar förutsättningarna för yttrandefriheten. Koranbränningskravallerna visade det ju sakens poäng. Håller du med?
Alltså koranbränningarna var, eller den liksom påsken var ju helt horribel att bevittna. Och när man har läst i domstolshandlingar efter och så är det ju bland annat där i Norrköping, alltså det utanförskapsområdet, det beskrivs ju som att det var liksom närmast krigstillstånd under några timmar. Det är klart att, alltså det är ju sjukt obehagligt. Men däremot så, alltså se på Sverige efter det. Om jag ska försöka liksom ge en lite mer positiv bild, även om jag tycker ämnet är blytungt. Jag har ju liksom skrivit boken om hädelse för att jag är livrädd egentligen. Jag är jätterädd för att demokratier ska backa på den här punkten. Men om jag ska försöka mig på någonting lite mer positivt så är det ju att, alltså, dels har vi ju inte infört hädelselagar. Regeringen har faktiskt inte ens fått igenom den här ändringen av ordningslagen för att då baka in rikets säkerhet och på så sätt bli av med koranbränningarna. Och dessutom, en sån här, en liksom så här mätning man skulle kunna se det som, det är ju det här partiet Nyans, islamistiskt parti skulle jag säga. De är ju ute efter att förbjuda Mohammed-karikatyrer, naturligtvis förbjuda koranbränningar. De vill ju förstöra Lars Vilks Nimis. Alltså, men det som är positivt är ju att den typen av parti, de blir inte så himla stora. Alltså det är inte så att de är ett så här rejält hot mot demokratin. Ibland kan det ju låta så, så fort några så här, ett gäng nazister är och demonstrerar eller att det finns liksom nordiska motståndsrörelsen att liksom, den svenska demokratin står och faller, vi måste införa organisationsförbud och bla bla bla. Så bara, nej men snälla, inte ens under andra världskriget behövde vi partiförbud. Vad säger att, och då var demokratin skör. Ja. Men liksom, det är ingenting som talar för att man i panik måste inskränka yttrandefriheten.
Men du sa det väldigt mycket, men du svarade inte på den här frågan demografin som Paulina lyfte fram. Har den betydelse, tror du? Alltså, köper du den bilden att hög invandring har helt enkelt förändrat förutsättningarna för yttrandefriheten i Sverige?
Alltså, det är väl klart att värderingar som kommer ifrån, jag menar, ta bara det här med liksom hedersmord, det är väl klart att hade Sverige haft liksom noll invandring från icke-europeiska länder så hade man nog fortfarande knappt vetat vad liksom hedersmord var för någonting. Det är väl klart att det har en betydelse. Men där jag tror att vi ändå liksom skiljer oss åt, det är väl lite att, alltså jag är egentligen inte, hur ska jag uttrycka det? Så här, för mig är det liksom, det är lika jobbigt om liksom Pela mördas i södra Kurdistan eller om Fadime mördas i Uppsala. Alltså för mig är själva liksom fenomenet i sig för jävligt. Och då tänker jag att i demokratier och i Sverige så finns det i alla fall förutsättningar för att liksom trycka utvecklingen i rätt riktning. Och det utesluter ju inte att man samtidigt liksom att Sverige har olika, ja, olika projekt eller olika liksom stödfunktioner för att demokratisera biståndsländer och så vidare. Jag vänder mig lite emot det, men jag vet inte om Paulina liksom är i den kategorin, men ibland från SD-håll kan jag liksom, där känner jag av en väldigt så här, ideologisk skillnad i, ta bara det här med koranbränningarna. Då var ju Jimmy Åkesson ute och vevade om att liksom, bristande vandel kan vi använda för att utvisa personer som Momika. Och det kan man ju tycka om man har det här väldigt nationalistiska perspektivet, bort med alla problem från Sverige. Men medan då jag menar att nej, stå upp för yttrandefriheten, det är både bra för Sverige och för världen.
Nej, men jag tycker rent moraliskt att vi har en skyldighet att också ha ett svenskt perspektiv. Och att jag är till exempel öppen för att man just har ett tillägg i ordningslagen som gäller rikets säkerhet när det kommer människor utifrån och under märkliga omständigheter börjar med den här typen av offentliga aktioner under
Paludan, exempelvis.
Ett jättekänsligt läge, att det finns en sån möjlighet i alla fall. Så som Finland har. Jag tycker inte att den finländska demokratin går under, som jag sa i början. Jag tror att man måste vara beredd att laga lite efter läge. Men Fadime är ett jättebra exempel. Alltså, återigen, när vi pratar om hederskultur så tänker vi på Fadime, men vi ska nog tänka mer på att det här hederstänkandet är något som avspeglar sig i, på en massa sätt i svensk samhällsliv idag, med stödiga killar som går runt och är lättkränkta och tänker på sin heder. Och de är ju ett problem för vårt samhälle på ett sätt som jag önskar att vi inte hade så omfattande problem med just hederstänkandet till exempel. Och det påminner om återigen hur svårt det är när man väl har liksom etablerat en hederskultur i ett land. Det är inte bara att stå upp mot den sen, utan då har man skaffat sig väldigt stora problem.
Mm. Där verkar ni skilja
lite åt. Här finns det nog en åtskillnad, ja.
Fråga, Richard Jomshoff som på den tiden var ordförande i ordförande av
justitieutskottet
var han. Mm. Efter att koranbränningen då kritiserats av Turkiet sa han så här: jag tycker inte att man ska göra det, men man får göra det. Och blir de upprörda så elda 100 till. Koran då alltså. Mm. Sakina, håller du med honom?
Alltså jag håller inte med honom om det första han säger. Jag tycker att man ska bränna Koran. Jag tycker att man ska teckna rondellhundar. Man ska teckna Mohammed-karikatyrer. För att det finns inget annat. Alltså yttrandefriheten försvaras. Den kan bara försvaras om den faktiskt används.
Så det finns ett egenvärde i att kunna bränna? Att
ja, göra det. Särskilt när islamistländer drevar mot Sverige och andra demokratier. Mm. Så att, men däremot, han fick ju väldigt mycket cred för den här liksom bisatsen. Men skillnaden mellan mig och honom är ju att jag faktiskt tycker att det finns en poäng med att göra det, med att häda.
Ja, man får göra det, blir de upprörda, elda 100 till. Paulina, håller du med Richard Jomshoff?
Nej, men alltså, det jag funderar på hela tiden här, det är så här principiella med yttrandefriheten. Du var inne kort på det här med eller om du var inne i boken Tyskland och förintelseförnekelse. Det har vi ju faktiskt förbjudit i Sverige nu.
Förra året.
Ja. Mm. Och det tycker jag var ett misstag till exempel. Det tar det längre än vad det behöver tas. Det hjälper inte, det är inte effektivt. Det skapar bara en oreda, en misstänksamhet och en känsla av att de kan inte försvara sina ståndpunkter och därför så förbjuder de oss att säga vad vi tycker. Alltså de som vill förneka förintelsen.
Det var väl som att det var inget bra.
Men sen så har jag full förståelse för att i Tyskland, med Tysklands historia, så gör man en annan bedömning. Men
Du återkommer till laga efter läge.
Ja, för att det finns missförstånd i debatten om att yttrandefrihet är en absolut rättighet. Vi har ju absoluta rättigheter i svensk lagstiftning, men yttrandefriheten är ju inte en av dem. Jag kan påminna om att så här, Ebba Busch är faktiskt dömd för förtal, för att hon sa att en person, ja, jag ska inte upprepa vad hon sa, men hon är faktiskt dömd för ett yttrande. Och jag tror att man glömmer att yttrandefriheten har jättemånga gränser. Vi har en sekretesslagstiftning, vi har förtals- och förolämpningslagstiftning, så att det finns en massa begränsningar av yttrandefriheten även i USA, som är liksom yttrandefrihetsfundamentalistiskt, så att säga. Så
det där är ett vanligt motargument.
Nej, men jag bara ska säga så att man inte har massa missförstånd när man går in i den här debatten.
Jag tänker att saken ska få kommentera också innan vi går vidare, att yttrandefriheten är ju inte absolut. Det finns inskränkningar som de flesta håller med om, att man ska inte få mordhota folk eller sånt där. Hur ser du på det?
Jo, men absolut. Men det jag skriver om är ju inte, det har ju inte att göra med, jag är ju också emot att man ska liksom uppvigla i demonstrationssammanhang eller alltså hets i dess rätta mening eller hota människor och så vidare. Det är klart att yttrandefriheten har sina gränser. Men sen är det ju som Paulina är inne på, det beror ju lite på. Man kan dra åt olika håll. Jag föredrar ju helt klart det amerikanska sättet att se på det. Det är inte lagligt i USA heller att hota eller uppvigla. Men de har ingen lagen om hets mot folkgrupp som många europeiska länder har. Sen är ju Tyskland på den andra skalan med väldigt många förbud. Och visst, man kan förstå med liksom den tyska historien och så vidare, men det är egentligen ett så här feltänk att yttrandefriheten skulle vara någon slags hot mot minoriteter. Det är ju helt tvärtom. Alltså det är ju i länder som har en massa inskränkningar och en väldigt låg grad av yttrandefrihet. Det är ju de länderna som minoriteter förföljs, trakasseras, mördas. Så att det är egentligen ett feltänk som jag tycker är väldigt fascinerande, det här med att liksom, fria länder, det är där liksom, människor på något sätt skulle leva farligt. Jag menar att det är tvärtom. Det är ju demokratier som man har bättre förutsättningar för även minoriteter. Sen brukar jag ju dessutom säga till, alltså när det är såna religiösa företrädare som är väldigt sura på mig, då brukar jag säga det så här: hörni, glöm inte att jag står faktiskt även upp för er yttrandefrihet. Citerar ni Koranen eller Bibeln, som det här fallet Åke Gren som du nämnde inledningsvis, alltså då jag står ju för, även för er rätt att uttrycka dumheter. Så att ja.
Åke Gren var ju ett väldigt intressant fall också, som du tar upp.
Men det, och han friades slutligen med hänvisning till Europakonventionen för mänskliga rättigheter.
Ja, men den står över.
Alla borde frias, inte bara då den som kan luta sig mot Bibeln i rätten.
Hörrni, innan vi började så sa Sakine till mig så här: Andreas, du är alltså ambitiös, hur ska vi hinna med allt det här? Och det inser jag att det kommer inte alltid göra. Men jag ska ändå, innan vi avslutar, gå in på några andra områden, för jag tyckte det ändå var intressant att lyfta. Sakine, du sa också innan att det fanns saker när, som du upptäckte när du har läst Paulinas bok, som du också varit inne på, som du har tänkt på mycket. Exempelvis vad?
Ja, bland annat det här med faktiskt alltså rasism mot svenskar.
Och det är ju ett jätteomdiskuterat ämne. Ja, och svenskfientlighet och sånt där.
Och där kommer vi in på det här med liksom förnedringsrånen. Och, alltså egentligen så känner jag så här, herregud, var det inte ganska många år sedan Ruben Östlund kom ut med den här filmen Play. Mm. Den tog ju upp just det här problemet med liksom rån mot kanske framförallt liksom medelklass svenskar som inte gör motstånd. Alltså ett gäng åkte in från förorter i Göteborg i det fallet och rånade. Men det var inte bara så att de liksom fick prylarna, utan de plågade sina rånoffer på ett sätt. Och rånoffren var också väldigt liksom noga utvalda. Och det där har jag faktiskt aldrig riktigt fattat, varför man inte kan bara säga att det finns. Det är väl klart som 17 att det finns en massa fördomar mot även svenskar. Mm. Alltså
för jag läste en fascinerande artikel efter Salem-marschen nu, som återuppstod i helgen då, som vars paroll är då mot svenskfientlighet. För den, det är ju då till minne av en person som dödades, som ansågs då ha fallit offer för, ja, det var länge sedan, 2000 var det här. Och så var det, i Göteborgs-Posten skrev man då att det här med svenskfientlighet är en idé som förut bara fanns i Salem-marschen. Nu har Paulina Neuding, du nämndes faktiskt med namn, lyft in den i så att säga finrummet, med då tecken på att med svenskfientlighet det finns, det är nazister som tycker så bara, och nu säljer du lite dem. Men svenskfientlighet, ja, det låter som du, det är någonting ändå som finns, och vi måste diskutera det.
Ja, men gud, alltså. Och i såna här tillfällen så känner jag så här, gud vad skönt att jag har liksom mina år från Gottsunda, Flemingsberg och så vidare. Snälla. Alltså människor är ju sig lika var än i världen, eller var man än har sina rötter liksom. Det är inte så att,
ja, det brukar ju vara den antirasistiska tanken, ja, att de är sig lika, men inte alltid.
Ja, de är sig lika, men så här, varför skulle det inte finnas en massa fördomar och irritation mot svenskar på samma sätt som det finns mot mörkhyade eller andra? Mm. Alltså jag har lite svårt att begripa vad det där ska leda till.
Vad tänker du om den respons du har fått av bland annat GP, men annars när du liksom har lyft det här med
svenskhet? Ja, men det är ju väldigt intressant att man så här kletas ner med Salem-marschen. Alltså, det är ju inte många månader sedan en man dömdes för att ha mördat sin fru, sin flickvän, sin gravida flickvän, för att hon var svensk. Den här killen var somalier från Örebro, och hans familj hade förbjudit honom att träffa svenska tjejer. Han gick och mördade sin svenska flickvän.
Och, alltså av hedersmotiv då? Alltså, eller?
Ja, för att hon var svensk. Och sen så sa tingsrätten då att man tolkade det som ett hedersmotiv och inte som ett hatmotiv.
Dock inte hovrätten.
Precis, hovrätten kom fram till att det kunde man inte bevisa, och det är högst ställa bevis. Men när man läser domen så är det helt tydligt att mamman i familjen har uttryckt väldigt klart att han får inte dejta en svensk tjej. Så att
men det jag tror man glömmer.
Men jag menar, hade vi haft ett sånt, en svensk kille mördar sin svarta tjej som är gravid för att hans mamma säger du får inte dejta någon som är svart. Alltså vi hade haft fackeltåg mot rasism. Mm. Nu är det så här, nu är det inte ens en referenspunkt i debatten, för att folk känner inte till det här fallet. Eller?
Nej, jag känner faktiskt inte till det. Du känner till det säkert.
Ja, absolut. Just för på grund av liksom hedersaspekten, så jag var lite intresserad av att se det.
Nu ska jag bli vänster igen och säga, då skulle en vänsterperson eller en så kallad antirasist säga så här: att ja, det finns fördomar mellan olika människor hela tiden, men när den kommer från svenskt håll, vitt europeiskt håll, så är den strukturell, den har en historia, den har en, finns maktasymmetrier. Ja. Ni vet vad jag pratar om då.
Det är snicksnack.
Det är...
Ja, alltså i ett... När en pojke ligger på marken omringad av killar som ska råna honom och som håller på att misshandla honom och leker med honom sådär som förekommer, då är det ju inte han som har makt.
Nej, okay.
Och det är bara så här, tänka efter lite grann hur människor fungerar psykologiskt. Alltså människor är fullt kapabla att känna resentiment även om de upplever att det riktas uppåt. Vilket jag inte alls är säker på att migranter alltid upplever att de riktar det uppåt. De kan lika gärna rikta det neråt mot människor som är otrogna och så vidare.
Saken, när jag återgav den här vänster antirasismen, försökte, är det snicksnack? Håller du med?
Ja, alltså Sverige, det är ju inte så enkelt som att det alltid är liksom på ett visst sätt. Ta bara i liksom förortsområden där det knappt bor liksom etniska svenskar. Och säg en liksom, ja, någon så här mäktig klan som har makten över det området. Jag menar, det är liksom inte, det är lite som att vissa debattörer är, liksom, lever i sin egen lilla bubbla och så läser man postkoloniala teorier och liksom har väldigt svårt att se utanför det. Men det intressanta är ju att alltså, det finns ju barn och människor som råkar illa ut. Det borde ju ändå vara liksom i fokus. För vad ska man göra åt det? Vad beror det här på? Den här diskussionen påminner också lite faktiskt om hederskultursdebatten i begynnelsen. Att liksom, man är så mån om att vara en god antirasist att man liksom sviker dem som är liksom riktigt plågade av ett problem.
Ja, exakt.
Så man agerar med att göra skillnad på folk och folk istället för, liksom, vänta, här har vi ett problem. Det här, barn som blir liksom misshandlade eller rånade, liksom, tappa inte fokus utan var öppen och ärlig med vad det handlar om, så kan man också bekämpa och göra någonting åt det.
Det här verkar ni vara överens. En sista sak, Sakne, som du sa att kände ändå hos Paulina, det är det här med att lyfta vissa saker som man inte är så populär att lyfta men ändå viktiga att lyfta. Hedersproblematiken är ju ett historiskt jättebra exempel. Paulina, du har ju också lyft, ja, vad tänkte du om, du nämnde det innan att du känner igen det i Paulinas bok och hur hon resonerar.
Ja, alltså det är ju... gud, jag börjar bli så himla gammal. Men man har ju varit i liksom den svenska offentligheten till och från. Jag har varit på massa ledarsidor, varit i olika mediedebatter. Också utsatts för drev faktiskt när jag påtalat att journalister har haft problem med att hantera liksom den här typen av problem för att då det skulle kunna gynna Sverigedemokraterna. Mm. Mona Sahlin sa ju det på 00-talet att ja, men jag blundade för de här hedersmorden för att man ville ju inte låta som Sverigedemokraterna.
Precis. Ja, men respekt till henne att hon ändå har erkänt det så här efterhand.
Ja, samtidigt så tillsatte hon ju Masoud Kamali och hela...
Inte respekt till henne för det.
Jag återkommer till det i bokform. Mm. Men så att det är ju... Det är ju någonting, jag menar, det är klart att jag tycker att det är jättehärligt att det finns liksom antirasister, att människor är liksom, alltså att det finns svenskar som är intresserade av liksom förtryckta folk runt om i världen och ursprungsbefolkningar, hur man har liksom förbjudit språk och massa sånt där. Allt är ju jättefint, men man är ju inte, alltså fortsätt med antirasismen, men den, alltså det är ett spår. Men det är inte antirasism att hålla på liksom, åh, nu ska vi ha lite särlagstiftningar, nu ska vi förbjuda hädelse mot islam, nu ska vi inte prata om hedersförtryck, nu ska vi inte prata om svenska barn som råkar ut för förnedringsrån. Alltså det där är inte antirasism för mig. Det är något helt, liksom, det är dårskap. Och det är så många debatter där det verkligen har varit fullständigt liksom knäppt. Och människor som har vräkt ur sig helt sjuka grejer som är liksom etablerade och älskade och hyllade. Alltså det finns ju något ganska sjukt med det. Så att på det sättet är jag så här, ja, jag tycker recensionen av Paulinas bok också är ganska talande.
Att det här problemet,
ja, men alltså det går ju att ha kritik i sak. Det går att liksom så här, ja, men nu framkom det ju att alltså jag upplever dig som ganska så här pragmatisk. Jag har bråkat med många moderata farbröder också, ska jag säga, som menar just att så här, rikets säkerhet och ja, liksom det nationella perspektivet.
Betraktar jag som en moderat farbror.
Ja. Ja, precis, jag är fortfarande en så här galen folkpartist. Nej, men liksom det finns ju alltså. Jag är lite trött på det här. Jag trodde att vi var förbi det, men uppenbarligen inte helt. Där man faktiskt kan kritisera människor i sak och ha lite olika infallsvinklar. Men utan det här så här, åh, du tar upp lite läskiga problem och förövarna råkar ha utländsk bakgrund. Då får vi panik och måste liksom debattera på ett väldigt så här, osakligt sätt och så vidare. Jag vill komma förbi det.
Paulina, vill du säga något?
Ja, jag tycker alla ska läsa Sakinis bok. Jag hade stor glädje av den.
Ja, precis. Jag kom på att jag hade en fråga till. Ja. Är det okej att jag tar den? Och det gäller det här med, jag upplever att tidigare så var det främst högern, liberaler, borgerliga som var för yttrandefriheten i Sverige när det gällde liksom allting från Åke Green till rondellhundar och så vidare och Jyllandsposten. Nu upplever jag att en del inom mina led, de borgerliga liberala, har börjat svikta där, för när det pratas på ett helt annat sätt om när det handlar om Palestina-demonstrationer, och då pratas det helt plötsligt om att då omkodas det till ett socialt dominansbeteende, och då omkodas det till att det här är minsann rasism och det här går över gränsen den här gången. Jag är inte helt bekväm med det här. Har jag rätt i den här spaningen och vad tänker ni om den?
Nej, jag tycker inte du har helt rätt. Alltså dels, jag kommer ihåg PM Nilssons appell mot Åke Green på den tiden när det begav sig. Då tror jag han var chefredaktör, politisk chefredaktör på Expressen, tyckte att han skulle fällas. Mm. Så att jag tror att det är lite selektivt minne.
Och sen så ja. Mm.
Palestinarörelsen avslöjar att det finns en stor antidemokratisk rörelse i Sverige, större än många av oss trodde, som tar sig an det offentliga rummet på ett för många människor väldigt otäckt sätt och hotfullt sätt, alltså inte kränkande utan hotfullt. Och det är ett problem, och det är ytterligare en sån här sak som jag tror att vi skulle ha sett komma.
Ja, men jag tycker det är ett problem. Jag tyckte det var ett problem när NMR också tog sig an det. Men jag har ju fortfarande argumenterat för NMRs rätt att demonstrera, och då även för Palestinarörelsen. Så att jag tycker ändå att det finns ett skifte.
Ja, nej, men det här är ju en konsekvens av den migrationspolitik vi har fört. Och där tycker jag att det här behöver också skäras på en annan ledd. Alltså att det är en annan typ av problem.
Alltså det där förstod jag inte riktigt. Vadå? För eftersom det är på grund av migrationspolitiken så kan man inte vara för principer? Eller vad?
Nej.
Upprätthålla sina principer?
Så här. Det här är någonting. Det är en kraftigt antidemokratisk våldsbejakande rörelse. Människor med svag förankring i Sverige som ger uttryck för hårresande åsikter på svenska gator och torg på ett sätt som är hotfullt och otäckt för andra människor. Det där tycker jag ska rymmas inom vandel. Det är liksom där, på den ledden det ska skäras. Att det sen finns en svenskodlad högerextremism, det får vi liksom skära på en annan led.
Okej, okay. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Och jag delar ju den känslan. Jag går ju in på det faktiskt i min bok också, att på senare år, alltså efter den 7 oktober, så har liksom borgerliga politiker skiftat lite fokus i just liksom om yttrandefrihetens gränser. Från liberalerna så har företrädare föreslagit att det ska vara kriminellt att under de här manifestationerna då, önska liksom Israels utplånande. Man har velat förbjuda den här ramsan "From the river to the sea". Och Tyskland var ju väldigt snabb med att förbjuda den efter 7 oktober. Så att, det har ju funnits liksom borgerliga röster som vill åt det hållet. Och när det har varit stök med gasaktivister utanför riksdagen, så har man också återigen liksom haft, och Carl-Oskar Bohlin som blev förföljd någon kväll efter riksdagsarbete. Alltså, då har det lyfts liksom frågan om man återigen ska kolla och se över ordningslagen, om man liksom kan hindra de här demonstranterna och så vidare. Men så här, det här exemplet med Carl-Oskar Bohlin, självklart, alltså det tror jag utreddes som olaga hot.
Det var ju ingen demonstration riktigt.
Nej, det var det inte. Men att liksom trakassera människor, att förfölja människor, jag fattar att han tyckte det var sjukt obehagligt. Det är ju en sak, men min grundinställning är ju att alltså, i en demokrati så måste man få vara en idiot. Man måste få vara osmaklig extremist. Man måste kunna liksom uttrycka, jag har ju försvarat NMRs demonstrationsrätt, men jag försvarar också de här dårarna som liksom sympatiserar med Hamas. Eller, alltså, man måste få vara, det blir liksom ingen lösning att förbjuda dem att uttrycka det. Snarare tycker jag att så här, okej, det här visar ju att vi har allvarliga problem. Så kan vi försöka fundera över vad gör vi åt det? Går det att liksom dämpa den här typen av åsikter? Går det att bemöta på något sätt? Sen ska det ju också sägas att i alla de här manifestationssammanhangen, alltså ja, de här väldiga liksom extremisterna finns ju, men det är ju också en massa så här svennebanantanter och, alltså det är ju väldigt stora demonstrationer. Så att man kan ju inte heller säga att alla de är liksom skogstokiga. Nej. Men jag tycker ändå inte att det är liksom ingen lösning att hålla på och börja förbjuda. Precis som det här förbudet mot förintelseförnekande. Det blir ett slag i luften.
Men för en judisk minoritet som upplever liksom att NMR eller en våldsbejakande jihadistisk demonstration är utanför judiska skolan eller utanför synagogan och sådär, då kanske man inte tycker att man kan möta det särskilt mycket. Man kanske inte alls, man vill inte ha dem där helt enkelt.
Ja, men det är väl ett jättebra exempel på lag efter läge. Det kanske, den demonstrationen kanske inte behöver gå just där. Mm.
Ja, och där är ju, det var ju faktiskt, jag vet att jag har bråkat med moderaten Gunnar Hökmark, jag tror att det var faktiskt här hos er, om just, vi bråkade om koranbränningar. Men han hade en bra motfråga till mig faktiskt. Ja, men tänk om nazister demonstrerar utanför en liksom judisk flickskola. Ja, det är, alltså, så pass pragmatisk är jag att liksom, nej, det kanske inte är läge. Att dela ut demonstrationstillstånd just där och då. Det fanns ju ett sånt fall faktiskt utanför judiska, var det kulturhuset? Alltså Gaza-aktivister som var och demonstrerade i höstas.
Ja, på Nybygatan,
där det blev, ja. Ja, men där det blev liksom lite ståhej. Hade det varit så att de liksom bara ställt sig där för att störa barnen, då hade jag tyckt det var väldigt, väldigt obehagligt. Men enligt dem själva då, så hade de medvetet liksom väntat till efter skoltid och så vidare. Och sen så att de ville demonstrera mot någon inbjuden talare i lokalerna. Ja, där är väl hellre fri än fälla. Mm. Samma sak med de här dockorna i Umeå som det blev ett väldigt rabalder om. Så här, ja, jag tycker att det är osmakligt att man jämför allt med förintelsen. Men deras syfte var ju inte att hota judar.
Hörrni, nu måste vi faktiskt tacka för idag snart. Ni ska bara få säga några ord. Paulina, varför ska man läsa Sakines bok?
Därför att det är en jättebra genomgång av de här stora yttrandefrihetsfrågorna och olika principiella diskussioner kring dem. Flera hade jag förträngt och glömt. Mm.
Sakine, varför ska man läsa Paulinas bok?
Jo, men för att svensk debatt behöver liksom komma vidare. Det finns en massa problem. Det finns människor som råkar illa ut. Låt oss ha lite fokus på det snarare än att fastna i det här som jag har, alltså jag är så himla less på, att så fort någon tar upp något problem så är det, alltså den här motfrågan som jag fick från den här professorn nyligen, varför tar du upp det här? Som att det är lite ofina ämnen vi ägnar oss åt. Och det där, det triggar ju mig bara. Det är liksom, då tänker jag så här, ah, nej, det finns fortfarande saker att göra. Det är inte så att man sparkar in vidöppna dörrar. Så fort de här liksom, den här irritationen riktas mot den, eller då i Paulinas fall rena rasistanklagelser, då känner jag att alltså, debatten behöver fortsätta att röra sig framåt.
Och det är det vi försöker i den här podden. Stort tack Sakine Badon, författare till Kättarens försvar, för att du kom hit idag.
Tack själva.
Och stort tack Paulina Neuding, författare till Igår kväll i Sverige, för att du kom idag.
Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Två böcker man kan läsa som en händelse, båda utgivna på Fri Tankeförlag dessutom. Stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Jag misstänker att det finns en hel del tankar och idéer där ute. Men också när jag har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. I samtliga fall så är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.